En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Ja, men då hälsar vi väl välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Första Premier League-podden för den här säsongen. Kalle Karlsson sitter mitt emot mig. Du är ju här som vanligt, får man säga.
Du är tillbaka med pompa och ståt. Efter... Ja, hur länge har du varit borta egentligen? Ett halvår?
Jag har varit borta ett halvår. Ja. Så är det. Och då passar jag ju på då, eftersom det har ställts vissa frågor om din närvaro här på redaktionen i framtiden. Nu ska du då ta över Vasalund den här säsongen. Det blir väldigt spännande att följa. Vi har fått en fråga om det här från Alexander Karlsson. Jag tänkte jag ställer den till dig då. Ja. När vi ändå är inne på ämnet. Sure. PLP, framtiden i fara på sikt. Tänkte ju med Kalle Karlssons uppdrag i Vasalund. Jag får bara svara på det.
Ja, nej, men PLP kommer att köra på. Jag har ju tagit paus från min blogg då efter ganska många år. Och det uppdraget det har jag lagt på is. Och jag har även tackat nej till att jobba i Kanal 9 nu i vår här i Europa League-studion. Men det är egentligen bara bloggen och Kanal 9 som jag har lagt ner nu. I övrigt kommer jag jobba på som vanligt. Och det är inklusive Premier League-podden.
Underbart, jag gillar verkligen hur du prioriterar.
Ja, men podden ska vi hålla i.
Ja, det ska vi verkligen göra. Och det är så här att till den här veckan så har vi fått ett helt nytt inslag. Vi har nämligen fått en tipstelefon.
Vi är tillbaka på 80-talet alltså.
Välkomna in till 2017. Jo, men så är det. Vi har fått ett telefonnummer. Man kan alltså ringa in och ställa sin fråga om det är så att man inte finns på Twitter eller Facebook, eller om man helt enkelt bara tycker att det skulle vara kul att få höra sin röst i det här formatet. Det finns ju inga garantier att man kommer med förstås, men man ska komma ihåg att allting som spelas in där kan komma att användas. Och då kan man alltså ringa till oss på nummer 08 725 2143. Vi ska väl skriva det här också på vår Facebook-sida och sådär så att man kan kolla upp det. Men det är 08 725 2143 kan man ringa in och så kan man ställa sin fråga eller bara reagera. Jag tänker mig att det här ska göras i affekt. Direkt, liksom direkt efter domslutet eller direkt efter målet. Då tror jag vi får gärna... Nu ska vi inte uppmana folk till att dricka alkohol. Men...
Nej, lugn nu.
Men vi får se vart det tar vägen. Och vi ska faktiskt inleda. Vi har fått en fråga ställd på vår telefon. Och vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när Johannes ställde en fråga.
Ja, hej, mitt namn är Johannes. Jag har precis börjat kolla på Premier League och jag undrar om man kan göra någon slags rangordning av de olika kupperna prestigemässigt, vilket är bäst att vinna av FA-cupen, Engelska Liga-cupen, Community Shield och så vidare.
Välkommen till den engelska fotbollen, får vi väl hälsa Johannes då.
Ja.
Det är ett fantastiskt intresse man kan ha och följa den här ligan. Jag har en liten tes. Jag tyckte det här var en intressant fråga av en annan, för att jag har en liten tes kring detta. Ska jag liksom bara fylla på med den eller vill du svara först?
Ja, först kan jag svara, då. Och slå fast att FA-cupen är ju fortfarande den tyngsta av de engelska cuperna. Traditionsrik, världens äldsta fotbollsturnering, så att den står i särklass i det här sammanhanget. Ligacupen har tappat i status, samtidigt har den funnit sin plats i och med att det har blivit en turnering där man kan släppa fram unga spelare, och det har gjort att den, tycker jag, blir väldigt spännande första omgången i Ligacupen när man får bekanta sig med nya talanger. Community Shield ser jag fortfarande som en parentesmatch som, ja, den sparkar igång säsongen i någon mån, men det är ju en...
Det är ju mest att man är så hungrig efter fotboll,
ja,
som man
precis,
tittar
på det. Ja,
precis,
det är mer det, för att det blir ju inte på riktigt heller när man får göra 6 byten och det blir som en upphottad träningsmatch. Så att, jag skulle nog säga att den skulle man kunna göra... tyngre genom att spela med korrekta regler, tre byten och så vidare. Mm.
Och då hör jag då en liten tes kring detta, och det handlar ju om hur på något sätt fotbollen har utvecklats de senaste åren. Där jag tror, alltså jag håller ju verkligen med dig om hur statusen ser ut. Och det är ju onekligen så, jag menar, FA-cupen är av alla de inhemska cuperna i världen den mest prestigefyllda att vinna, skulle jag vilja hävda. Just med tanke på att det är den äldsta fotbollsturneringen som finns och sådär. Men just med tanke på hur de ligger på säsongen. Alltså vi såg ju nu i helgen hur framförallt storlagens tränare prioriterar. Vi såg ju Jürgen Klopps laguttagning, det var egentligen Emre Can och Origi som var enda startspelare. Och det, inte ens de är ju egentligen startspelare. Nej. Om han får ta ut sin startelva med alla friska. Så att det var ju egentligen, det var, tror det var den yngsta startelvan som Liverpool någonsin har startat. Och då var ändå Lucas Leiva med.
Ja, kan
stämma. För att FA-cupen kommer i ett skede på säsongen där det är så mycket annat att spela om. Och vi har i den bästa av världar så har vi sex utav lagen nu ska spela Europa snart, alltså det är Champions League och det är Europa League. Vi har precis kommit från en ganska tung liksom period över jul med mycket matcher. Vi liksom laddar inför ett upplopp på ligan som ju förstås är det viktigaste. Medans ligacupen ligger i ett skede på säsongen där man inte har lika mycket. Det har inte kommit lika för mycket förslitningsskador. Och man har liksom möjlighet att kanske koncentrera sig lite mer på den. Och sen i det här skedet nu då så ska det spelas semifinaler. Så min tes är att ligacupen kommer gå om FA-cupen i, kanske inte i anseende, men där de faktiskt
i prioritering hos klubbarna.
Jag menar, priset är ändå detsamma, det är en Europa League-plats. Så att ja, jag tror att det är min tes i alla fall, att ligacupen har en ljusare framtid till mötes än vad FA-cupen har. Men då tror jag å andra sidan kanske att FA kommer göra så att de kommer lägga FA-cupen tidigare på säsongen.
Ja, jag tror
eller
inte att de kommer göra det.
Eller slå ihop dem så som många efterfrågar, att det bara ska vara en cup.
Ja, jag tror inte att de kommer flytta på FA-cupen. Det ska nog mycket till. Jag köper din tes och tanken bakom den. Samtidigt så finns det så mycket tradition i den engelska fotbollen som man vill hålla fast vid, med vinterfotboll, med FA-cupen. Och jag tror att den kommer att, statusmässigt så är den ohotad jämfört med ligacupen.
Ja, det, så är det.
Sen, FA-cupen blir ju ofta tung för de klubbarna som inte kan slåss i toppen. Och det är klart, jag håller med dig. De stora klubbarna där uppe nu, toppsexan, som har chansen och drömmer om ligatiteln, de kommer inte prioritera FA-cupen nu, vilket de bevisligen inte gör. Annars hade de inte roterat som de gjorde här i helgen. Samtidigt så blir det för de här klubbarna som halkar ner liksom i ingenmansland i tabellen, Everton, Southampton, alltså sådana klubbar, där blir ju FA-cupen väldigt viktig istället. Och Everton var väl en av de klubbarna som roterade minst nu, vad jag förstår, i cupen. Så att jag tror att den ändå kommer att ha sin funktion, och jag tror inte att vi får se ligacupen gå om i vare sig prioritering eller statusmässigt, men vem vet vad som händer på sikt.
Vi får se. Intressant i alla fall, FA-cupen, det är den här klassiska tredje rundshelgen som var nu då.
Ja.
Är ju en av de största fotbollshelgerna i England framförallt.
Det,
är
ju det får man säga.
Det är ju så. Även att den kanske inte rör upp lika stora känslor här hemma i Sverige. Var det någonting du tog med dig speciellt från...
Jag såg Chelsea köra över sitt motstånd där. Jag såg...
Det var ju inga av de här skrällarna. Man vill ju alltid att det ska komma en...
Det var ju inte. Det var Peterborough United som fick åka hem med 1-4 från Stamford Bridge där. Jag tyckte de imponerade Chelsea med en roterad elva. Jag tyckte det var kul att se Chalobah, Loftus-Cheek, Olaina som fick chansen. Så de börjar släppa fram de här egna nu som man har snackat om nu ganska länge. Och jag hoppas någon av dem kan etableras i elvan också, men jag tyckte jag gillar lite det jag såg av Loftus-Cheek. Han har bra driv med bollen, kan gå förbi och ta fram bollen 15-20 meter i plan sådär.
Mm. Ja, verkligen. Snackar sig nu om att de letar efter en utlåning till honom för resten av den här säsongen för att han ska få mer speltid. Det är rätt svårt att slå sig in på det där mittfältet nu när de inte har Europaspel och såna här saker.
Så det är svårt för en sån kille också att få de minuterna i Premier League. Alltså det kommer ju alltid konkurrera med bra spelare i Premier League. Spelar ingen roll om de går till Hull City. Det är i alla fall bra spelare där du konkurrerar med. Så att svårt att hitta var en sån spelare bara ska hamna för att få de där minuterna. Då är du nere i Championship och då är du nere i Eredivisie och då är du inne i den här lånekarusellen igen och då är steget stort att komma tillbaka sen igen.
Och även man vill ju någonstans emulera det som han ska göra i Chelsea sen. Man vill vara i ett lag som har mycket boll till exempel, som spelar på ett visst sätt, som ett vinnande lag. Jag menar, det är inte så kul att åka iväg 4 månader och förlora 70% av matcherna. För även i toppen utav Championship, alltså de som ligger där uppe nu och vinner mycket, har Newcastle och Brighton och sådär, de har ju sina lag, de vill inte rucka på sina trupper, de har ju någonting som funkar så här långt in i säsongen. Så även om han rent kvalitetsmässigt klart går in på de mittfälten, så kan det ändå vara svårt att ta sig in där, och då hamnar man i en jävligt konstig situation. Så att det är ett problem helt klart, men vi får se vad som händer. Vi får väl ta upp det i Sillypodden framöver. Vi kommer prata mer Chelsea lite längre fram här dessutom. De har ju hämtat hem en kille som har varit på lån, som vi ska titta lite närmare på.
Precis.
Men som sagt, inga stora överraskningar i FA-cupen. Det var väl kanske att Plymouth lyckades hålla nollan då mot Liverpool. Det var väl the slip-up utav de större lagen.
Ja,
samtidigt så har man en ligacup-semifinal att spela på onsdag och sen ett möte med Manchester United på söndag. Så att, det fanns ju en anledning till varför det roterades på det sättet som det gjorde. Nu åker man på att spela en match till istället, vilket Jürgen Klopp antagligen inte ville.
Nej, det vill han nog inte. Och nu börjar ju de här skadorna komma lite för Liverpool. Mm. Så det blir intressant att se nu hur de parerar ett omspel i FA-cupen och sen det här.
Jag skulle tro att det blir ungefär samma startelva borta mot Plymouth. Han kommer spela kidsen. Men då tar vi väl oss från FA-cupen då till ligacup-semifinalerna som ligger närmast i tid här. Redan ikväll så spelar ju Manchester United mot Hull.
Ja.
Hull som har fått en ny tränare.
Ja.
Marco Silva, vad har vi att säga om honom?
Ja, a new kid on the block kan man nästan säga. Han är ung, född 77, så han är... Var man då 39 år, fyller 40 år. Avslutade spelarkarriären, blev sportchef i Estoril i Portugal. Tränaren fick sparken, han hoppade in där och gjorde supersuccé som tränare. Han tog över dem när de låg på 10:e plats då. Gick rakt upp till högsta ligan direkt då. Blev vald till årets tränare. Fortsatte succén i högsta ligan genom att sluta på Europaplats. Femma. Året efter hade de tappat sina bästa spelare, slutade de 4. Så fantastiskt arbete i lilla Estoril, vilket såklart gav eko och gjorde att han blev handplockad till Sporting Club de Portugal, som de så fint heter, Sporting Lissabon, där han vann cupen, gick vidare till Olympiakos där han vann ligan, vilket kanske inte är så svårt att vinna ligan där.
De vinner ju alltid ligan.
De vinner alltid ligan, men å andra sidan så gjorde de ju ganska bra i Europa också, och det är ju imponerande.
Det gör de inte alltid.
Nej, och det är imponerande att han har gjort resultat då var han än har varit. Han har dessutom visat väldigt, väldigt fint scoutöga när han har plockat in spelare i Estoril, spelare som gått vidare till större klubbar sen. Och även... Det är svårt att liksom slå fast att det är på grund av honom, men spelare har presterat under honom. Sen när de har bytt miljö så har de inte presterat lika bra. Och sen har han kommit till exempel med Jefferson, som var då i Sporting Lissabon när han tog över dem. Ja, men då börjar han prestera igen. Så att han har nog både ett bra scoutöga, han har både ett öga för vilken fotboll han ska spela för att få ut mesta materialet, och han har man management för att gruppen på ett bra sätt. Det har han visat i olika klubbar nu. Så att jag tror att han är en väldigt, väldigt lovande och bra fotbollstränare. Sen vet jag inte om det är så himla smart att gå till Hull City nu, för att det kan ju göra att hans det blir ju automatiskt så, tyvärr kan jag tycka. För jag menar, alla vet ju vad han kommer till för typ av klubb. Alltså det är ju, det är en katapultstol liksom. Mm. Och göra någonting annat än åka ur med Hall, det skulle ju vara mirakel, enligt mig.
Ja, ja.
Så att, å andra sidan, enligt mig har ju mycket att vinna på det då, eftersom allt annat. Men jag vet ju att världen fungerar inte riktigt så, utan skulle han åka ur då skulle folk undra vad han gjorde för galet där, när det i själva verket är så att de har en alldeles för ihålig trupp och äga problem dessutom som gör att de inte kan förstärka som de vill.
Ja, det känns ju, vad ska man säga, det känns ju som ett märkligt karriärsval. Jag håller verkligen med om det. Det känns som att han borde tagit liksom ett, du vet, ett lag på övre halvan i Spanien och så här. Det är ganska mycket lugn och ro ändå. Han får spela med bra fotbollsspelare. Det blir liksom alltså det kaoset som råder i Hall.
Ja, det, men jag kan ändå, jag kan ändå så där liksom förstå hur han tänker och så där. För det är ju så där, alltså du måste ju ibland gå utanför din trygghetszon. Och om du bara tar steg som tränare som enkla, ja men då sitter du kvar på den stolen där det funkar bra år efter år, men då tar du ju inte dig framåt överhuvudtaget. Du måste ju gå utanför den trygghetszonen och liksom gå vidare. Och för hans del så känner han nog att det här är en jättemöjlighet att få komma till den mest upppassade ligan i världen överlägset och bara få träna ett lag i Premier League. Det är inte så många som får den möjligheten, och inte så många som får den när man är 39 år och liksom inte har coachat de stora klubbarna runt om i Europa. Så, där. Så att han ser det väl som en jättemöjlighet, och att han han ser väl bara framför sig, som många gör, att kommer lyckas med sitt uppdrag. Mm.
Det snackas ju också om nya ägare i Hall. Mm. Och det är ju intressant.
Är
de behöver ju nya ägare.
Välkommet, ja.
Det är, nu tappar jag namnet här, men ja, det spelar inte så stor roll egentligen kanske. Det är en fransk affärsman, investerare, har tidigare varit chef för Formel 1-stallet Lotus, för er som följer den typen
många
av idrott.
Många F1-snubbar som gnes in i Briatore där, han klev ju in där i,
ja, de har ju gått om pengar.
Ja, de har ju det.
Ja. Även han, vad heter han, brittiska Ecclestone har väl varit inne.
Ecclestone var ju också inne och snurra i, det var väl med Briatore i QPR där, var det inte det?
Ja, var det mycket möjligt. Men de har gått om pengar, och det brukar ju vara en bra investering att investera i engelsk fotboll just nu. Det är rätt mycket pengar som snurrar, så att man kanske ser sin möjlighet att plocka en liten bit av den kakan då, va. Men då gäller ju att hänga kvar där uppe, så vi får se vad det blir för... han lär väl inte hinna komma in och göra några investeringar nu i januari, så att det är väl en chansning då på att Marco Silva ska lösa det här.
Tveksamt om de hinner få igenom det ägarbytet nu i januari och att de ska,
ja, det kom ju precis nu nyheterna om att det var på gång. Ja, det känns som att det verkligen brinner i knutarna.
Han säger att han bara har 14-15 spelare som är fit for fight nu, alltså seniorspelare, och det känns ju inte tryggt att kliva in med det.
Nej. Och som sagt, ikväll möter man Manchester United som ser riktigt bra ut.
Ja, det gör de.
Ser tunga ut. Så det är alltså att Manchester United tunga. Det var länge sedan. Det var flera säsonger sedan som man kände att fan, det här är ett tungt lag igen.
Ja, absolut. Jag håller med dig. Jag skulle nästan inte ens säga att de var det sista året under Sir Alex när de ändå vann ligan. De var inte tunga på det sättet. Nej. De hade lite spets här och där då. Framförallt i Robin van Persie den säsongen. Men jag håller med dig. Nu har de liksom börjat jobba upp sig till ett rykte som lagmaskin här. Alltså de har både spets och tyngd och lite swagger liksom runt, lite aura runt spelare som Pogba och Zlatan såklart. Liksom. Det blir lite mer respektingivande än att springa runt med de här liksom nissarna som har sprungit runt de senaste åren liksom, som
Fellaini.
Ja men precis, ungefär. Nu är han i och för sig kvar då, även om jag tror att de gör allt för att försöka sälja honom. Oavsett vad de säger utåt så tror jag de gör allt för att försöka sälja honom, men det är ingen som kan bära den lönen. Så att, nej, men jag håller med dig, de har varit väldigt bra under en längre tid. Jag tycker att sen Mourinho började med det här höga pressspelet och började springa utan boll, vilket de inte gjorde i början av serien. Då sprang de minst av alla lag i hela ligan. Det visar ju statistiken de första omgångarna där. Nu skulle jag tro att de är ett av de lagen i ligan som är topp 5 när de springer.
Manchester United som har Liverpool hemma på söndag.
Stor match.
Rätt viktig match för båda. Ganska de två klubbarna. Tror du att man vilar spelare nu i veckan?
Jag tror
veckan?
Att man roterar lite grann. Jag tror att
det är ändå Hall, man ska liksom lösa den här uppgiften.
Man ska lösa den. Sen måste man säga, nu har ju United en väldigt bred trupp. Mm. De har väldigt många alternativ och det gör ju att han har möjlighet att snurra runt lite. Visst, han är lite tunt på backsidan där nu med mittbackskador och sådär, men annars så framåt har de ju väldigt många alternativ.
Mm. Och som sagt, hemmaplan mot Hall, det känns som att Mourinho kommer kunna lösa det ändå. Frågan är då den andra semifinalen som spelas imorgon, den mellan Southampton och Liverpool. Frågan är då om Liverpool har råd att ställa över lika många spelare i ett sånt möte.
Nej, det har de ju inte. Det tror jag inte att de har råd. Om de vill gå till den här finalen och ta den här titeln, då bör de nog satsa på att spela ett starkt lag här, annars blir det tufft.
Pratas om att Coutinho kanske ska smygas in här nu då imorgon för att göra sin comeback då mot Manchester United. Hur viktigt skulle det vara, anser du?
Jag tycker man har sett nu när han har saknats att det saknas en dimension i Liverpools anfallsspel. Det är fortfarande folk som springer, men det är inte någon som har den där kreativiteten och den där förmågan att hålla i bollen som han har. Alltså Nej. Han har en
saknades ju Lallana under en del av den här perioden.
Lallana
också.
Är ju en annan spelartyp tycker jag. Alltså, Coutinho är ju mer den där playmaker typen som kan dra ner på tempot och sen höja tempot när det behövs. Lallana, det är ju mer, han spelar ju ett tempo och det har ju funkat väldigt bra den här säsongen, men Coutinho har ju kanske en nivå till i sig.
Ja, men det tror
just
jag
som
de flesta,
playmaker menar jag.
Det tror jag de flesta är överens om faktiskt. Om vi då tittar förbi de här semifinalerna så tittar vi fram mot söndag då. Old Trafford, Manchester United mot Liverpool. Hur, om du tänker, nu har vi kommit en bit in här. United med sin form, Liverpool med sin form. Hur är dina tankar inför den här matchen i det här skedet på säsongen?
Ja, det blir ju en nyckelmatch. Det blir verkligen en nyckelmatch. United har ju tappat så pass många poäng mot toppen så att de har inte råd att gå på en torsk här till exempel. Det skulle ju vara förödande för deras chanser att kunna hävda sig där uppe. Vinner de den här, då känns det som att de tar sig upp igen så att de har lite känning där uppe, på, även på Liverpool och på alla lag där uppe utom Chelsea egentligen. Så för Uniteds del är det ju en helt vital match. Mm. Liverpools del så har de ju råd att förlora den så att i tabellen så, men det är klart att
ska man haka på Chelsea så har man ju inte råd.
Nej, det tåget börjar ju rulla, så ska man vara med där då bör man ju vinna en sån här match. Så är det ju. Och kryss, det är klart att det ligger nära till hands, men då är det nästan två förlorare.
Förra gången de möttes så var det ett Manchester United som ställde upp extremt defensivt.
Ja, det var det. Mourinho, bussen parkerad.
Mourinho gjorde det han är bra på. Han tog all liv och lust ur den fotbollsmatchen. Han är ju bäst i världen på det.
Ja, han var i alla fall en gång i tiden, men jag håller med dig. Det var en Mourinho liksom. Det var Mourinho när han är Mourinho liksom. Ja. Nu är det ju faktiskt intressant för att nu har han gjort något annat de senaste två och en halv månader med Manchester United. Det har ju liksom blivit ett helt annat lag. Jag tycker att han har gått helt emot sin det som har varit hans filosofi och grundhållning de senaste åren. Liksom, de utgår inte längre för motståndet utan de utgår från sig själva. Och därför blir det jätteintressant att se den här matchen med Liverpools höga pressspel och Uniteds höga pressspel. Det kan bli ett enormt tempo i den här matchen. Det kan bli en batalj där det går så fort som det bara kan göra i toppmatcher i Premier League egentligen.
Mm. Ja, det ska bli väldigt speciellt. Vi har ju sett också att Jürgen Klopp har gjort nästan tvärtom vid tillfällen och dragit ner lite på tempot och flyttat lite längre tillbaks när han tycker att han inte kanske haft materialet eller varit lite mer cynisk i sina matchförberedelser. Så ja, det ska bli väldigt intressant att se. Vi såg det framförallt mot Manchester City. Där det blev resultat. Men du, det är inte bara Hull City som har fått en ny manager.
Nej, det är det inte.
Swansea, Paul Clement.
Ja.
Det är väl en av dina favoriter.
Ja, det vet jag inte. Favoriter vet jag inte.
Nej, det känns som det känns som en Kalle Karlsson-gubbe.
Nej, det ska jag nog inte säga. Men däremot har jag följt honom med intresse så där ända från det att han var ass i Chelsea där. Han har ju gått den långa vägen egentligen. Mm. Son till Dave och bror till Neil som har spelat i högsta ligan i England. Men själv har han ju ingen spelarkarriär alls att tala om. Gammal gymnastiklärare som har den pedagogiska delen därifrån och som jobbat sig upp i Chelseas akademi och jobbat sig upp på det sättet som väldigt få lyckas med, alltså gå från akademi hela vägen upp till att bli assisterande till Carlo Ancelotti i Chelsea. Och sen gjorde han ju uppenbarligen ett så bra jobb så när Carlo Ancelotti tog över PSG så ville han ha dit Paul Clement dit. Mm. Och så fick han hänga med till Real Madrid.
Sämre läromästare kan man ju ha en Carlo Ancelotti.
Ja, det kan man verkligen ha. Jag tror att han har fått en väldigt, väldigt bra skola där under honom. Så att han har ju liksom fått lära sig yrket av några av de bästa. José Idrink och Ancelotti och så vidare. Och sen fick han ju stå på egna ben där när han tog över Derby. Och det gick väl egentligen inte så dåligt, men han fick ändå sparken. Lite överilat beslut då av ägaren, tyckte ju fansen. De var inte så många poäng då från playoffplats när han fick gå där. Så att han har testat att stå på egna ben. Han har varit first team coach, han har varit assisterande manager till Ancelotti i olika vändor, både i PSG, Real Madrid och i Bayern. Visst var han i Bayern också, va? Det var han väl. Han var väl nere där och snurra också.
Om jag inte minns. Inte säker, men det är väl inte omöjligt.
Nej, men jag tror ju han var i Bayern München där också. Så att han har varit i ganska bra klubbar.
Nu han sätter rätt bra spelare.
Står han verkligen inför eldopet här för att rädda Swansea kvar, det blir riktigt, riktigt tufft.
Alltså jag skulle nästan säga att om Hall är ett högrist uppdrag just nu och en skuta på väg åt fel håll, så skulle jag nästan säga att Swansea är ännu värre.
Jag säger inte emot.
Det
för där har man ändå, där är ju, jag menar, alla räknar ju med att Hall ska åka ur. Mm. Swansea har ändå ett rykte om sig att vara ett stabilt Premier League-lag efter x antal år i högsta ligan.
Men det försvarsspelet som de har producerat den senaste tiden, det är bland det sämsta jag sett.
Ja, nej, det jag säger inte emot det.
Det påminner om det som jag har tjatat om det någon gång, men Aston Villa någon gång mot Everton där. Jag blev påmind om den matchen här när jag såg Swansea om veckan, och man var liksom så här, ja, det var inte en spelare, det var inte en spelare som stod på rätt ställe.
Nej.
Överhuvudtaget. Så att där finns ju någonting att ta tag i direkt för den gode Paul.
Det blir väldigt intressant att
jättespännande namn det också förstås. Han ställer sig mot Arsenal i debuten dessutom. Så att men det är klart, då kan han gå in med lite mindre press. Det finns ingen som förväntar sig att Swansea i det här läget ska...
Samtidigt kommer man ju vilja se tecken på att saker och ting har blivit bättre. Att det finns någon slags organisation.
Det finns ju en risk att det trillar in, du vet, fem bollar. jag skulle säga att det är en ganska stor risk. Om han inte får han inte ordning på det här försvarsspelet, då är det ju så.
Nej, jag tycker inte att materialet räcker till. Jag tycker det är det stora problemet med Swansea i år faktiskt.
Fortfarande obegripligt hur de kunde släppa Ashley Williams.
Ja, det har jag inte kommit till fund med överhuvudtaget.
Nej. Det är deras viktigaste spelare defensivt. Och för kaffepengar egentligen i de här sammanhangen. Ja, mycket märkligt. Hörru du, vi har fått en telefonfråga till.
Ja.
Jag tycker vi slänger in den. Jag tycker det är jätteroligt med den här telefonsvaren. Det är så analogt och härligt. Och sen så får man höra lite nya röster också. Vi tar och lyssnar på vad Stefan har att säga.
Tjena, Stefan Lundgren här. Nathan Ake, kommer han få speltid i Chelsea eller blir han en breddspelare? Bra eller dålig övergång?
Det har kommit mycket frågor om Nathan Ake.
Ja,
som
det var flera stycken som har frågat om honom.
Har gjort succé, får man säga, i Bournemouth.
Verkligen.
Verkligen en spännande mittbackstyp. Kan mycket trots sin unga ålder, skulle jag vilja påstå.
Ja, gillar ju den där när rörliga mittbacken som inte har något problem med snabba forwards utan som kan matcha dem. Han har ju varit, han har ju definitivt varit en av de framstående mittbackarna i Premier League under första halvan av ligan. Och jag förstår ju varför Chelsea plockar tillbaka honom, för att för deras del är det ju en fantastisk resurs ska ha här i vår. Samtidigt så undrar ju då vad det innebär för Kurt Schoma, för John Terry och för de andra. För nu är det väldigt många som slåss om platserna där nu i Chelsea. Om Ake också ska in i leken där så blir det tajt. Jag ser inte varför han skulle spela framför någon av de tre som har varit precis fläckfria de senaste månaderna. De har ju knappt släppt in mål. Så att jag utgår från att han kommer få börja från bänken och jobba sig in.
Han kanske kan vinna nickdueller vid bortre stolpen.
Ja, det kan han göra. Nu är han i och för sig vänsterfotad. Och det innebär att han passar bäst för vänster mittback. Och det är i och för sig, ja, då skulle du kunna flytta över Cahill till höger mittback. Och det är klart, Conte kanske ser det att Azpilicueta passar bättre på wingback-roll. Även om han inte är offensiven så blir han kanske sårbar nu när lag har sett att oj, det går att lyfta in inlägg där och attackera honom i luftrummet. Så det kan, ja, skulle kunna vara. Jag kan absolut se Ake gå in och spela vänster mittback i den trean de har där bak och spela in sig som ordinarie där på sikt. Det
var ett rätt tydlig plan som Pochettino hade där mot just det här försvaret som, ja, Chelsea
det,
har att
det var, tycker jag nog
det, ja, målen är ju identiska.
Ja, det tycker jag nog.
Att löpning från mittfält upp och hotat med tidigt inlägg då, och sen förstås fantastisk inläggsfot på Eriksen.
Ja, det får man ändå säga. Jag tror inte att han börjar från start här, men jag tror att han kommer att spelas in från förr eller senare i en startelva här i vår. Så pass bra har han varit. Jag hoppas, det är lite en förhoppning från min sida också, för Chelsea behöver ju som sagt ta hand om sina egna.
Jag tror ju också att Chelsea vill fasa ut Cahill inför nästa säsong. Jag tror att, jag kan tänka mig i alla fall att, han har ju blandat och gett lite grann under säsongen. Han gör ju en del framåt som han alltid gör i offensiv box faktiskt, som mittback. Han är ju väldigt duktig på det, men det är en del självmål också från Cahill. Men så att jag tror att det kanske är inför nästa säsong, om man vill få in honom i laget, man vill få honom liksom som en del av det här inför försäsong och så,
kan vara så.
Nästa säsong. Men vi har fått en fråga från Hannes Grynfeld här som är bekymrad. Han vill ha din bedömning på Bournemouths defensiv utan Nathan Ake.
Ja, den är jag också lite bekymrad över, för att tycker de har varit lite halvstabbiga där bak, Cook och Francis, som man tittar på tidigare säsonger. De är solida, men det är inte mer. Ake gav ju en dimension som de inte haft tidigare. Dels bra med boll, men även den där snabbheten som jag var inne på. Rörligheten som gör att de kan stå lite högre och så vidare. Så att jag är lite oroad också för Bournemouth nu. Det är klart att du kan sätta in Simon Francis som mittback och ner med Adam Smith som högerback. Offensivt kommer du tjäna för att Adam Smith är en bättre högerback än Francis offensivt. Men jag tror att de kommer tappa mycket på den här rörligheten som Ake har haft och som han har. Han har räddat upp väldigt många situationer. Jag kan verkligen se Eddie Howe gå ut på marknaden nu och titta på en ny mittback.
Och på det här ämnet då, och Chelseas backlinje och så har vi fått ett brev. Ett fysiskt brev.
Och då menar du verkligen handskrivet brev?
Ett handskrivet brev.
Det har jag inte fått sedan jag jobbade på lokaltidningen hemma i Västerås, tror jag. Nej, det var nog 15 år sedan.
Det kom ett kuvert till redaktionen i morse. Med ett handskrivet brev från signaturen Stefan. Jag tänkte jag får ju läsa upp det då. Ja. Och då står det så här: äntligen tog Chelseas segersvit slut, för visst kan vi en gång för alla begrava allt snack med att Chelsea spelar med en trebackslinje. För enda gången som Chelsea spelar med tre backar är på startuppställningen eller när de anfaller, för annars så försvarar de, när de försvarar sig så är det nedsjunkande yttrar, så bildar då en fembackslinje. För annars kan vi ju börja säga att lag med fyra backar spelar en tvåbackslinje då de oftast har offensiva ytterbackar i anfallet. Och att Chelsea med, de hyllade, med den hyllade taktiken Conte har bara kopierat Leicesters taktik från fjol. Sjunka tillbaka, slå långt och kontra in ett mål. Syns tydligt mot lag som själva är defensiva då resultatet blivit 1-0. Borde inte Chelsea få mer kritik för deras riskminimerande spel egentligen? Eller styr resultatet för mycket? Mourinho parkerade bussen. Bussen med Chelsea. Conte dockar fartyget. Säger Men det här att en trebackslinje kan benämnas med fembackslinje lika gärna, det är ju inget nytt.
Ju för sig. Nej, och han har ju helt rätt, Stefan, i det här fallet. Att när man benämner formationer och sådär, då ska man utgå ifrån vad, hur man ser ut i försvarsspel. Det är så, för att i anfallsspel vill man ju alltid ha rörelse, platsbyten, spelare som flyttar fram. Ett 4-4-2 i anfallsspel ska ju alltid bli ett 2-4-4 egentligen. Så han har helt rätt att Chelseas uppställning, om man utgår från försvar, vilket man ska göra, så är ett 5-4-1 snarare än någonting annat. Så det är korrekt. Sen om vi går vidare på det han kommer in på sen med kritiken mot Conte. Jag kan se vad han menar. Alltså, de är defensivt lagda. Det är ett omställningsbaserat lag. Däremot det jag gillar med Contes lag, både Juventus och italienska landslaget och även nu i Chelsea, det är att de behärskar så många av spelets delar. Alltså, de kan både ställa om snabbt, men de kan ju också bygga upp spelet och äga bollen själva. Och det där tycker jag liksom är ett så här karaktärsdrag för Contes lag, att de klarar av så liksom både vara cyniska, både vara spelförande, både pressa högt, sitta lågt, alltså allting egentligen. Och det är därför hans lag lyckas så bra också. Så kritik, ja, så kritik, de leder ligan med distans, så att jag har ingen anledning att dela ut någon kritik. Ja, de är defensivt lagda och så, och det syntes ju nu när de hamnade i underläge mot Tottenham, att då blir det svårt för Chelsea också att möta det här defensiva Tottenham som sjunker hem i en fembackslinje. Det är ganska tydligt det där att sådana här lag med fembackslinje, jag kommer ihåg, det var något VM här när jag höll på att analysera det där. Det är så extremt svårt att hamna i underläge mot sådana lag. Men när de själva hamnar i underläge, ja, men då kan de ju inte göra något själva istället. Alltså då, de kan inte vända på en match, för de har ju liksom ställt upp sitt lag för att de ska göra första målet. Och det tror jag det kommer vara för många av de här lagen som spelar på det här sättet.
Nu har vi fått frågor via telefon och via snigelpost. Ska vi ta några frågor som har kommit in den digitala vägen också?
Ja, de flesta frågorna kommer väl trots allt via Twitter fortfarande. Och det känns väl vettigt att vi jobbar med de kanaler som ändå känns lite mer 2017 än brevskrivande. Även om det var kul att få brev från Stefan här.
Ja, alla sätt är bra. Når man fram så är det bra.
Alla sätt är bra utom de dåliga, det är det du menar.
Jag vill inte slänga mig med den klyschan. Men visst. Mattias Dahlström skriver, du var inne på det lite förut. Finns det risk att Klopp med sin hög energifotboll kör slut på Liverpool? Skadorna börjar komma nu till exempel.
Ja, det finns ju alltid en sån risk. Och ju längre säsongen lider, desto mer overload finns ju. Så att självklart så finns det en sån risk.
Det
får vi se om de kan parera det i år eller
de slipper ju Europaspelet.
Ja, precis, och det är ju jätteviktigt. Men då undrar man också så här, hur hade de klarat Europaspel? Om de har haft det också.
Precis, det är lite intressant, för de har ju alltså spelat matcher bakom stängda dörrar på Champions League-kvällar för att simulera Champions League-spel, för att förbereda spelarna inför Europaspel nästa säsong. Så att de har gjort det under säsongen. Men då har man ju också, du vet,
du kan kontrollera det.
Det är en jäkla skillnad på att åka till Ryssland och spela en match.
Så är det.
Med allt vad det innebär. Och, en match bakom stängda dörrar, då kan du liksom byta hur du vill och du kan rotera och så vidare. Det finns liksom sådär. Men det i alla fall finns ett tänk. Vilket är lite intressant. The Gigi Gooner skriver, behöver Gunners värva en mittfältare nu när Coquelin är borta några veckor och El Neni är bortrest? Det blir väl en diskussion om Xhaka också, ja. Huruvida han...
Man vill ju tro att han ska kunna gå in och ta befäl där.
Han har ju inte varit så lyckad som i alla fall jag trodde att han skulle vara.
Jag tror också att han skulle vara bättre än han har varit. Men det blir ju... Jag tror inte att de kommer värva. Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Wenger kommer att visa förtroende för de spelarna som finns. De har ganska många val där. Och jag kan se Xhaka växa nu när han liksom... Det är nu han ska kliva in och verkligen ta ansvar. Så att jag tror och hoppas att han gör det. Och det innebär då att de inte behöver värva. Men det är klart, jag håller ju med han som har skrivit här, jag vet inte vad han heter nu, Jiggy Gooner,
ja, han heter. Precis.
Att Coquelin är ju ett jäkla avbräck, alltså, så är det ju. Det är han som städar allra mest effektivt där.
Ramsey kommer ju vara där också. Han blandar ju och ger, kan man säga. Framåt brukar det se bra ut. Bakåt kan det ibland.
Lite si och så.
Ja. Sebastian Persson har en fråga kring det här också. Han undrar, skulle inte Xhaka fungera mycket bättre som en regista istället i Arsenal? Att han verkligen får den
Ja, då använder man ju hans kvaliteter mer snarare än att vara den som
det, vi spelar ju inte Arsenal så riktigt.
Nej, och jag tycker ändå de gånger man får se att han får stå och styra lite grann, då han har ju en bra passningsfot. Det är ingen tvekan om det. Sen är det, menar, de har ju sånt flödande spel Arsenal har alltid haft, liksom, vill involvera många. Jag kan inte se att det är någon spelare som kommer in och ska vara någon där allt ska gå genom honom, utan det är ju mer en symfoniorkester som ska liksom man ska komplettera med varandra istället.
De ska ju kort en touch spela sig in på mållinjen.
Helst.
Det är ju det är idealet. Arvid Karlsson skriver, vilka spelare är viktiga för sina lag utan att få de stora rubrikerna? Det där är ju alltid intressant,
ja,
tycker jag.
Intressant, tycker jag.
Nu får ju visserligen, tycker jag, alltså, min favoritspelare, kanske den min favoritspelare alla kategorier utanför Liverpool får jag väl erkänna då, är ju Michael Antonio i West Ham. Det är någonting med honom. Han verkar ju vara en väldigt skön person.
Ja, det verkar ju vara.
Men dessutom att det är som brist på kvalitet, men att han alltid levererar. Ja. Det leverans är liksom ordet på honom.
Alltså han har ju en helt jäkla unik förmåga att komma in i straffområdet, dyka upp på rätt ställe och vara effektiv. Mm. Och han gör ju fler mål än vad de flesta liksom yttermittfältare gör i ligan. Är väldigt, väldigt målfarlig.
Westhams bästa målskytt.
Sen kan han ju se ut som en League 2-spelare ibland, om man tittar rent på hans tekniska kvaliteter. Men jag håller med dig, jag gillar honom skarpt. Och det är klart att han i förra säsongen, då var ju en av de mest underskattade i ligan. Jag tycker så här som Cesar Azpilicueta är fortfarande underskattad. Visst, nu blev han blottad här mot Tottenham och de gjorde två mål i hans yta, men om man tittar på hur bra han har varit innan dess, så tycker jag inte han får den crediten han har förtjänat under den tiden. Tycker David Luiz att den här säsongen har varit underskattad, för han har ju varit lite av en skämtfigur och man har raljerat över honom, men oj vad bra han har varit för Chelsea i år när de har stängt igen där bak. Tycker fortfarande Michael Carrick är gravt underskattad, för att han springer minst i laget, men han springer smartast och han är ju den som får alla andra runt omkring sig att liksom ticka, och han syr ihop det där anfallsspelet genom att sätta den första passningen med tydlighet och väl avvägd, och han spelar på rätt spelare och värderar mellan långt och kort och sådär, så att han tycker jag är deras mest värderade fortfarande. Tittar man på fler sådana spelare, så tycker jag som Vattenberg, som Steven Davis i Southampton, han får ju inte några rubriker överhuvudtaget, så han tycker jag är underskattad, för han jobbar väldigt, väldigt hårt och han är inte helt oäven heller i spelet, så men det finns nog någon som spelar egentligen i varje klubb. Nu tog jag riktiga vattenbärare som inte får så mycket credit annars, och som jag anser förtjänar.
Jag tycker en spelare som kanske inte får de stora rubrikerna i England, men han får det kanske för sitt lag, det är Robert Snodgrass. Som jag tycker är han är ju kvalitet. Och han tycker han levererar varje gång man ser honom.
Ja, det är, jag håller med dig. Och sen har han sin frisparksfot som gör att han gör några bonusmål varje säsong. Så att, där kan jag hålla med dig om att han är bra. Det är synd att han har drabbats av de här skadorna de senaste åren här. Mm. För annars hade han kanske fått en flytt till en större klubb här. För så pass bra är han faktiskt. Pass mycket poäng gör han.
Jag tror ju också att det är så att de åker ur i år.
Ja, då blir han kvar i Premier League.
Så kommer han värvas till, jag kan definitivt se honom på övre halvan. Alltså, jag menar ett Southampton eller Everton och så vidare. Skulle jag ha mycket nytta av en sån spelare, tror jag.
Ja.
Laddan Ludvig Harlin skriver: tror ni Chelsea kommer gå in i en svacka nu efter förlusten mot Tottenham och börja tappa poäng? Det är ju en klassiker det där, man går på en jättelång svit, första förlusten kommer, man tappar lite momentum liksom. Och så ska man börja dra igång det där igen. Men nu har ju de har haft sånt flyt hela säsongen med sånt spelschema och vilka motståndare som kom. Allting har ju liksom fallit deras väg.
Så är det ju. Nej, men jag kan nog se att det blir lite tuffare här nu. Och jag har ju sagt hela tiden att det kommer bli tajt in på mållinjen. Så att jag får stå för det. Och jag tror att det kan bli något kryss här och där nu.
Leicester borta i helgen. Ja, det är ingen jättelätt match.
Nej, det är det inte. Och sen också defensivt Leicester som förstår att de måste spela defensivt. Det är två lag som egentligen vill ställa om. Så att,
det kommer inte bli jättemycket mål.
Nej, det blir det nog inte. Det blir en intressant match att se hur de tacklar det faktiskt, båda lagen.
Adam Segerfält, vi har ju inte pratat något med Manchester City i den här sändningen än så länge. Men han vill veta lite om Gabriel Jesus debut.
Ja.
Flipp eller flopp?
Ja, alltså det har kommit många frågor under hela hösten om Gabriel Jesus. Jag ska ärligt säga att jag har inte sett honom tillräckligt mycket. Jag har egentligen mest läst om honom och jag har inte sett honom tillräckligt för att bedöma var han står i när han går in i City-hierarkin. Så att jag vågar inte svara på det faktiskt. Men ge oss någon vecka här när han har anslutit till truppen och gjort någon match, så kan vi återkomma till Gabriel Jesus.
Vi har fått en fråga på Facebook också. Vi finns ju där. Man kan ställa frågor även den vägen. Ska jag ta fram den? Den hamnade lite. Där har vi den. Det är från Victor Cesare Terje Steifler. Bra namn.
Det är bra namn.
Hej gänget. Vill inleda med en bugdjup. Jag kan inte bra djup bugning för den underbara underhållningen de senaste åren. Jag har lurat på en sak som jag är grymt nyfiken på och vår åsikt kring. Tycker ni inte fotbollen fattas en hockeyassist? Med det menar jag en andra assistpoäng som delas ut likt den i hockey. Många av målen som görs i den internationella toppfotbollen är skapade av spelaren som ej lägger den avgörande passningen. Jag tycker många spelare missar poäng som de är värda. Och jag kan väl bredda den frågan lite mer då. Finns det någon statistik som du tittar extra mycket på? Jag tänker det finns ju passningsprocent och det finns vunna närkamper och så. Det beror ju lite på vad det är för position förstås. Men det är klart att man tittar kanske inte lika mycket på mål om det är en mittback som om det är en anfallare förstås. Många olika sorters statistik. Men hockeyassist till att börja med, är det något som du brukar registrera?
Nej, det brukar jag faktiskt inte göra. Jag ser kanske inte riktigt samma behov av det. Däremot så finns det spelare som drabbas av det. Jag tycker Luka Modric är väl den riktiga
hockeyassist-spelaren.
Ja. Och jag håller med om att han drabbas av det. Det är klart att han skulle få många andra assist. Jag tycker tvärtom att de är alldeles för frikostiga i socken genom att dela ut andra assist. Jag tycker man borde ha tagit bort det där istället. Så nej, jag är nog inte någon fan av andra assist idén. Givetvis finns det mål där Modric har vänt bort någon på mitten, slagit ut en perfekt macka ut på kanten och så kommer inlägget och så får han ingen liksom pinne i statistiken. Men det finns ju också massor av mål där andra assisten är helt oväsentlig. Där det är en passning i sidled i backlinjen. Och då är frågan så här, ska den andra assisten... Jag tror skadan är större än nyttan här helt enkelt. Så nej, jag vill inte ha några andra assist. Statistik, ja, det finns ju mycket statistik som är intressant att kolla på när man väl är in och grottar i de här siffrorna. Så det är klart att det är intressant om man är en Kanté-typ och tittar på hur många tacklingar man vinner, alltså närkampen man vinner. Det är intressant att kolla hur många brytningar, interceptions man gör. Och det är inte, tycker jag, intressant i den enskilda matchen, utan mer vad ligger du på för snitt i över 20 matcher. När du har ett snitt och du kan se att ja, men den här spelaren ligger på i snitt en, två brytningar mer än en vanlig mittfältare per match. Ja, men då kan man utläsa någonting av det. Jag tycker det är intressant med till exempel med från ytterbackar och yttra som med crosses, alltså hur många av dem är lyckade, hur många når en medspelare. Jag tycker det är väldigt intressant med key passes, alltså skapade chanser och så vidare.
Chances created var ju mode modestatistiken här, ja, för ett par säsonger sedan.
Det, ja, var, absolut.
Spelare värvades på den statistiken i stort sett.
Vi ska se här, jag tror, är det chances created, är det då skottet ska gå på mål? Ja, och är det key passes inte... som innebär att det är ett avslut bara? Jag tror det är så. Jag är inte helt säker.
Nej,
det,
inte
är
helt någon, säker
det, är, det är skillnad mellan dem där.
Var det Ross Barkley som hade så extremt mycket chances created första Känner säsongen där? Jag tror det var så.
Jag tycker att den är intressant för offensiva spelare. Mm. Det innebär ju att man har varit den spelaren som kanske har gjort någonting för att det skapas en öppning för någon annan.
Sen är det ju klart att för vissa spelartyper är det klart att för en sån som tar Jordan Henderson som har slagit överlägset flest passningar den här säsongen i ligan, så är hans träffprocent rätt viktig.
Ja.
Har han 75% eller 80%
absolut
passningar hans, som går fram. När han slår så många passningar så blir det väldigt stor skillnad.
Hans uppdrag är ju att cirkulera bollen, då blir procenten viktig. Sen är det ju sådär med chances created och sådär, att spelare som slår mycket fasta situationer, de hamnar ju automatiskt högt upp där. Leighton Baines hade ju flest skapade chanser i Europa någon säsong här för 5 år sedan eller vad det är, 4 år sedan. Och det var ju för att han dunkade in alla frisparkar, alla hörnor och så vidare. Och det är klart att det blir mycket avslut från dem. Så man måste också gå djupare i siffrorna om man ska få ut någonting av dem. Man måste vända och vrida på dem lite grann. För som bekant kan man visa det mesta med statistik.
Ja, så är det. Successful dribbles är en sån där som är rolig att titta på.
Ja, det är det. Absolut. Messi ligger ju ganska bra till i den statistiken, kan jag meddela.
Han är svårslagen.
Ja, det är han.
Ja. Wilfried Zaha tror jag låg riktigt bra den här säsongen.
Jag tror Ousmane Dembélé i Dortmund ligger bra till på dribbles. Jag var inne och kikade på det där. Han är
jävla
sen
jävla
mot
fötter alltså.
Ja, han är sen mot den.
Men jag tänkte i Premier League, tror jag Wilfried Zaha låg väldigt bra den här säsongen. Även det var någon annan som låg högt där. Förbi de andra. Har inte skrivit upp det, så att då får jag skylla mig själv.
Ja, det får du.
Magnus Berg, gissar att han heter, är sannolikt störst att Spurs vinner Premier League eller att Niva vinner på spåret.
Ja, det är nog nästan Niva vinner på spåret, va. Nu att kolla alla avsnitt av det, jag kan inte bedöma alla andra medtävlande som man har där i på spåret, men jag tror på Erik där, så att det är nog större chans.
Ja, han gick ju på en torska. Han kommer in nästa vecka, Erik, till podden här. Så då får vi fråga vad han själv anser om det här.
Ja, det blir intressant att höra.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jo, Kalle, sen är det ju så här att du hade blivit kontaktad av Chelsea-supportrar som är upprörda. De är arga.
Ja, precis. De är ju det. Det har ju blivit ett riktigt uppror i Premier League Sverige här mot Viasat och deras val av matcher nu. Och Chelsea supportrar har ju drivit det här nu och skickat in någon skrivelse till Viasat om att de har prioriterat Zlatans matcher framför glödheta Chelsea. Och de har fått med sig supportrar också från andra lag som tycker att den här prioriteringen är fel. Och det kan man ju sympatisera med så. Jag förstår ju att de är frustrerade över att Zlatans matcher har prioriterat. Samtidigt så jag är inte ett dugg förvånad över att det har blivit så. Det hade man kunnat räknat ut redan från början när samma ögonblick som...
Det är inte bara det till Zlatan, det är Manchester United också som har jättemycket supportrar i Sverige.
Så är det ju. Samtidigt, jag tror inte att det spelar så stor roll även om Zlatan
har gått i QPR så,
ja, då hade eller varit, men Crystal det hade han aldrig gjort. Eller, det har han aldrig gjort, så det behöver vi inte diskutera. Men låt säga att han hade gått till
ett
Tottenham som hade varit avhängt, ja. Så hade vi ju ändå fått se Zlatans matcher här i Sverige. Det är helt övertygad om.
Det tror jag.
Han är ju så pass bred när det handlar om intresset i Sverige. Och som sagt, jag förstår verkligen den frustrationen. Samtidigt så jag kan bara säga hur det ser ut hemma hos mig när jag tittar på match. Då sitter jag själv i soffan. Men när Zlatan spelar, då kan ju min tjej faktiskt genomlida en match. Hon är inte ett dugg fotbollsintresserad. Men är Zlatan på tv, då kan hon ju kolla liksom. Och det tror jag säger lite om att de får in betydligt bredare tittarkretsar om de sänder hans matcher.
Man ska komma ihåg att tittarsiffrorna är inte jättehöga.
De är jättesmå. De är jättelåga jämfört med vad man tror att de är. Det är det som jag tror är en missuppfattning också.
Det sitter inte hundratusentals människor och tittar på
en vanlig lördag. Nej. Det är jättelåga tittarsiffror på det här jämfört med vad man tror att det är. Man tror att det är ett jätteintresse för att alla man känner och pratar med sig, de pratar internationell fotboll och sådär. Däremot om du jämför med Tour de Ski som sänds i SVT, då är det liksom 10-12 gånger fler som sitter och kollar på det jämfört med att kolla på en vanlig match i Premier League. Så att så är det. Och om Zlatan går till en liga så har vi sett tendensen tidigare att det är tv-bolaget som har den rättigheten, de plockar fram champagne och tårta för de vet att de tjänar enormt mycket pengar på det. Och det är ingen slump, utan det är ju för att han har ett sånt intresse i det här landet. Samtidigt så Premier League är speciellt på det sättet. Han har inte spelat i Premier League tidigare. Och här har det alltid funnits ett stort intresse för den här ligan. Och det fanns långt innan Zlatan sparkade boll överhuvudtaget. Men det är klart att det har ökat i och med att Zlatan har flyttat till England. Jag märkte det när ligan skulle sparka igång. Då kunde man stå på tunnelbanan. Och man hörde folk liksom runt omkring sig som pratade om Zlatan och Premier League. Och sen bytte man tunnelbanevagn, så snart pratade de om det där också. Och det var liksom, det var verkligen så. Så att det är ingen tvekan om att Premier League-intresset har växt i bredare kretsar efter att Zlatan tog steget dit. Och det är tråkigt för vissa supportrar som inte får följa sitt lag nu på lördagar, för det är då det är aktuellt då, med
tanke även en del av de här veckomatcherna där det har spelats flera matcher samtidigt, så har de bara fått visa en.
Ja, det är så nu
sen den här säsongen. Så att det är inte faktiskt bara,
nej, det är inte bara
klockan fyra matcherna som påverkas tyvärr. Vilket ju är en regel som man kan kritisera på många sätt som kommer från England, som man kan tycka är väldigt sniken. Och som handlar om att man inte ska kunna få in matcherna på pubbar och såna här saker.
Nej,
i England och via internet och via paraboler.
Tanken
och sådär
bakom det förstår man ju, för att de vill ju fortfarande ha publik på matcherna där borta.
Ja.
Och jag tror att det är en utveckling som kanske kommer se här hemma också förr eller senare.
Eventuellt. Jag har ju jobbat med matchval. När jag började där på Aftonbladet så jobbade jag med S24 och valde då vilka matcher vi skulle visa utav Hockeyallsvenskan. Som ju förstås är en mindre skala men fungerar på samma sätt. Där ett av lagen som spelade var Leksand, som hade överlägset flest supportrar. Vi sålde flest pay-per-views när de spelade, men det var inte nödvändigtvis så att de ledde serien. De kunde ligga en bit ner och Troja Ljungby kanske drog iväg. Och då var Troja Ljungby-supportrarna jättesura på oss för att vi kanske valde att visa Leksand mot Oskarshamn istället, för att det gynnade oss mer. Och det där förstår man ju, att supportrarna känner att det ska finnas någon slags korrelation mellan vart man ligger i tabellen och vad intresset ska vara ute i stugorna. Men det är inte riktigt så det funkar. Man vill följa de lagen som man följer normalt sett. Och de största lagen i Sverige, de som har flest supportrar, det är ju Liverpool, det är Manchester United och sen är det Arsenal. De tre lagen är ganska överlägset
och
störst.
Liverpool i särklass.
Och Liverpool i särklass. Och det kommer ju vara det som väger tyngst för Viasat, som har betalt oerhört mycket pengar för den här rättigheten. Att de supportergrupperna som är störst är de som de kan tjäna mest pengar på och där har störst intresse av att gynna i sina matchval. Det är tyvärr så.
Ja, så är det ju.
Jag menar, Chelsea visar sig betydligt oftare än vad Crystal Palace gör eller vad Swansea gör eller sådär. Och de supportrarna kanske köper det för att de ligger i en mindre intressant tabellplacering. Sen kan man tycka att en bottenstrid kan vara lika intressant som en toppstrid.
Ja, det kan det ju vara. För dem är det ju det.
För dem är det ju det. Men frustrationen går ju förstås att förstå.
Ja, absolut. Och den var väl logiskt. Som allra störst här nu när de visar Manchester United Middlesbrough en ganska kall match här och Chelsea kriga om den här sviten som de byggde upp då. Mm. Men jag är inte förvånad över att det har blivit så här. Vi har sett hur Zlatan har påverkat intresse och ekonomin i det här landet beroende på vilken liga han har spelat i tidigare. Så att han skulle liksom förändra hur Premier League-valen skulle göras, det kunde jag se i samma ögonblick som han satte pennan på pappret där i somras. Så att det för mig är inte förvånande för fem öre.
Så är det. Det är inget som kommer förändras heller i hur
man
resonerar.
Nej, så kan man ju säga så här också. Jag vet, det var någon som sa, som pratade om det här, som inte var Chelsea-supporter och inte höll på Zlatan eller Manchester United eller något annat specifikt lag heller. Mm. Men han sa så här att ja, men sen fem år efter att Zlatan har lagt av, då kanske vi sitter och säger fan, varför sände vi inte alla matcher som Zlatan spelade när han var så störst, när vi hade en spelare som är på den här nivån som vi kanske inte kommer ha i Sverige under vår livstid mer. Varför sände vi då Chelsea mot Swansea en vanlig lördag? Så det var hans take på det hela. Jag säger inte att det ena eller det andra är rätt eller fel, men
det är också ett argument.
Så är det ju, att vi får chansen att följa Zlatan nu under sina sista år här i den helt otroliga karriären han har. Det är ju speciellt såklart.
Ja, vi har fått en fråga från Hugo Levinsson. Det är en av alla dessa elver som man ska ta ut, som man gärna vill förbereda sig lite på. Men det här var inte så komplicerad. Men den hade en liten twist som jag tyckte. Vi tänkte att tillsammans kan vi nog lösa det här. Vi kan ta det som lite avrundning på dagens avsnitt. Hugo Levinsson skriver: gör en elva utav de spelarna som varit bäst denna säsong. Laget ska kunna fungera som ett lag. Alltså vi ska ta ut ett, liksom, nu är det egenskaper vi ska plocka ut som ska funka med varann här. Inte bara ta liksom bästa position för position.
Okej.
Oj. Så att om vi tar ett mittbackspar till exempel. Målvakt är inte så mycket att prata om. Det kan man ju plocka den bästa egentligen.
Ja, Courtois kan vi ta där, tycker jag.
Det tycker jag. Om vi tar ett mittbackspar då, för vi får väl ändå ställa upp med en fyrbackslinje. Eller ska vi följa trenden och ta ut en trebackslinje här?
Oj. Ska vi följa sådana trender alltså? Ja, vi kan göra
bara för att mix it up.
Ja, okej. Ja, men
för vi ser ju Tottenham kör ju trebackslinjen nu också.
Ja,
gjort
men
det med
ska vi sätta
framgång.
En Koscielny, Luis och Nathan Ake då? Den skulle vara spännande. Väldigt rörlig.
Ja, verkligen.
Väldigt bra med boll.
Och då måste vi ha två stycken wingbacks också.
Eller vill
också
vi ha in en Virgil van Dijk där som ett fyrtor?
Van Dijk har varit väldigt bra.
Ja, alltså, men vi sätter honom där i den trean med Luis och Koscielny då.
Ja. Det är ju roligt med Ake i och för sig, men
nej, vi
Virgil
van Dijk
tar vi. Mm.
Då får vi en riktigt bra huvudspelare där.
Ja, och då ska det ju liksom in wingbacks då.
Wingbacks ska vi ha in. Då måste vi ju in
Victor Moses har ju varit väldigt bra på den positionen.
Precis, och det får bli han till höger där. Och vem har vi då som wingback till vänster?
Ja, i Tottenham till exempel har ju Kyle Walker sprungit där.
Danny Rose.
Danny Rose menar jag på vänster. Danny Rose har varit väldigt bra.
Till vänster, det är såklart.
Ja.
Och då, vad vill du ha för formation sen på mitten då? En tvåa bara där på mitten. Ja, men vi kör Chelsea rakt tvåa där på mitten.
En rak tvåa
då. Då vill jag Kanté där på två manna i mitt fält. Bredvid Paul Pogba faktiskt.
Ska han in så djupt? Ska vi inte ha Pogba lite högre upp i banan?
Han får lite bättre täckning när han har trebackslinjer bakom sig. Men
jag var lite sugen på att slänga in Idrissa Gaia där.
Nej, jag tycker han har tappat. Jag tycker
han är inte riktigt lika bra som han var i början på säsongen. Han inledde starkt där.
Ska vi ta istället om du inte vill ha Pogba? Jag skulle kunna se en spelare som Moussa Dembélé på två man i mitt fält.
Ja. På tal om fina fötter som vi.
Ja. Annars skulle det skulle vara spännande om vi snackar liksom så vilka som passar ihop. Kanté och Wanyama på samma två manna. Det skulle man inte vilja möta eller.
Nej, det har varit svårt att ta sig förbi. Ja, det ska vi göra. Alltså det var lite cynisk fotboll
här. Vi kör cynisk fotboll nu. Ja. In med Wanyama där bredvid vår vän Kanté. Det blir ett svårt manövrerat två man i mitt fält. I den fysiska kampen tror jag.
Då har vi tre platser kvar då.
Tre platser kvar, Hazard ska ju in. Alexis Sanchez ska ju in. Så jag tror de på varsin kant där.
Ja.
Så vitt jag kan komma på nu i alla fall.
Hazard, Sanchez, Mané eventuellt. Han är inte riktigt den spelartypen. Jag tror inte
han vill slicka linjen
med. Ja, precis. Han skulle ju snarare vara en wingback i.
Ja,
fast han saknar de defensiva egenskaperna. Alltså nu kanske Diego Costa högst upp då.
Ja, det tycker jag. Det är han eller Zlatan. Jag tycker Diego Costa kanske
Iro om man ska plocka någon. Precis just här kanske. Så avgör han ju alla matcher sista minuten.
Nej, för mig är Diego Costa och Zlatan det är en nivå. En eller två nivåer till. Så att det är någon av de två för mig.
Ja, men där har vi det. Det blir ett svårslaget lag.
3-4-3 blev det.
Ja, det blir ett svårslaget lag.
Jag tror det faktiskt.
Jag gillar det mittlåset där med Kanté Wanyama.
Ja, det är på mitten där.
Ja, precis. Det är mycket, mycket muskler.
Mycket muskler och dessutom en terrier som Kanté. Så ja, det är... Jag tror det skulle passa bra ihop, ja.
Den tar vi med oss. Hörru du, det får runda av den här veckans Sportbladets PLP.
Din comeback-podd.
Ja.
Vågar du lova nu att du kör hela 2017 ut?
Alltså, jag ska verkligen göra mitt bästa. Nu är det ju så här att man har tre stycken barn som små ska gå på dagis och du vet, skola och sådär. Så att vabben kommer ju komma, men då försöker vi jobba runt den. Och sen finns ju Mattias här som en backup om det behövs. Men visst, nu är man ju tillbaks. Så nu kör vi, in i kaklet.
Nu kör vi.
Ja. Vi hörs om en vecka igen, mina damer och herrar. Tills dess, ha det bra.